lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Johannes evangeliets 13:e kapitel och vers 18. I förra programmet såg vi redan från vers 2 hur förräderiets skugga vilade över denna Jesu sista måltid med lärjungarna. Lärjungarna är fyllda med bävan och det med rätta. Korsets skugga vilar över den lilla gruppen på övre sal. Vi läser i Johannes 13, vers 18. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jesus gör klart för dem att han talar inte om alla. Han har just talat om för dem att de är saliga om de handlade så som han hade undervisat dem. Men det finns en som inte kan göra vad Jesus sa. Vet du varför? Han har inte trott på vad Jesus talat. Jesu ord har inte fått verklig ingång i hans hjärta. Jesu ord, jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. De orden är fulla av sorg. Jesus önskar inte att denne enes svek ska få dem att tvivla på deras egen höga kallelse. De är hans sändebud och representerar honom, var de än kommer. Jesus sa, ni kallar mig herre och mästare. En mästare är en lärare och han måste bli trodd. Och en herre måste lydas. Tro och lydnad hör ihop. Frälsning och levande tro leder till lydnad. Judas hade inte den tron. Jesus citerar Saltaren 41, vers 10. Ja, också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl. Han som åt mitt bröd. Det vill säga vandrade med mig och hörde min undervisning, såg alla mina goda gärningar och under. Han lyfte sin häl mot mig, det vill säga han besvarade min kärlek med det mörkaste förräderi och hat. Vi ska senare när vi kommer till andra Samuelsboken se parallellen mellan Ahitofels förräderi mot David och Judas förräderi mot Jesus. Ahitofel var Davids rådgivare och Davids bordsvän. Och han förrådde sin konung. Och detta förräderi uppfylls i ännu starkare grad i Judas förräderi mot Jesus. På samma sätt som många i kötsligt, världsligt sinne njuter Jesu välgärningar. Men istället för att tvätta sina bröders fötter, trampar både på Jesu helighet och på Jesu efterföljare. Han som åt mitt bröd lyfter nu sin häl mot mig. Och vi läser vers 19. Jag säger er det redan nu, innan det sker, för att ni när det har skett ska tro att jag är den jag är. Jesus omtalar Judas förräderi i förväg så att det inte ska komma som en överraskning på lärjungarna. De ska inte behöva tänka så dumt att inte Jesus visste detta. Har du någonsin lagt märke till att Jesus blev förrådd från insidan? Och det är sant än idag. Folk klagar så väldigt över livet, omoralen och synden utanför kyrkan eller församlingen. Men den skadar inte församlingen. För sanningen är att flera av dessa syndare blir frälsta. Skadan kommer när Jesus Kristus blir förrådd från insidan. Vers 20. Sannerligen, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. Jesus säger det här därför att Judas hade varit sänd på uppdrag tillsammans med de andra lärjungarna. Han hade predikat och botat sjuka. Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Ingen blir frälst genom budbärarens eller pastorns tro. Vi blir frälsta genom att höra Guds ord och motta Kristus. Om brevbäraren kommer till dig med ett dokument som berättar att din rika farbror har dött och du är enda arvingen, så förringas inte budskapet om brevbäraren skulle vara en tjuv eller äktenskapsbrytare. Men frågan är, från vem kommer budskapet? Vem är avsändaren? Det är saken. Så om någon blir frälst genom vårt arbete, är det ingen garanti för att vi själva har det rätt med Gud. För även Judas gick ut och förkunnade budskapet och vann människor. Inte för att han var Judas, men därför att han hade blivit givet ett budskap. Den som tar emot budskapet, han tar emot Jesus. Gud välsignar sitt ord, och vi blir frälsta genom att höra ordet och ta emot. Verserna 21 till och med 25. När Jesus hade sagt detta skakade han i sitt innersta och vittnade: sannerligen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? En av er kommer att förråda mig. Vi kan ju föreställa oss vilken chock det må ha varit för lärjungarna. Samtidigt är det allvarligt att tänka på att Judas hade varit så smart att ingen misstänkte honom. Men var och en av lärjungarna fruktade att det var dem. De visste att de alla bar på en natur som var i stånd till att falla och fela. Och trots alla stora ord från Petrus ser det ut som han kanske ändå anade något av sin svaghet. Och så ger Petrus tecken till Johannes att fråga Jesus. Om bara några timmar ska Petrus förneka sin frälsare, men inte förråda honom. Vers 26. Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det till Judas, Simon Iskariots son. Det var sed att den som var värd för måltiden tog en bit bröd, doppade det i såsen och räckte det till en äresgäst. Jesus gör Judas till äresgäst genom denna handling. Han ger honom ett starkt tecken på vänskap, och det är äkta, även om det samtidigt var ett tecken för Johannes på vem som skulle förråda Jesus. Judas befinner sig vid en korsväg i livet, och Jesus håller dörren öppen helt till det sista. Till och med i Getsemane säger Jesus i Matteus 26: min vän, nu har du gjort ditt. Min vän. Det vill säga, Förlåtelsens dörr är ännu öppen för Judas. Jesus visste vad Judas skulle göra, men Jesu förutvetande betyder inte att det var orsaken. Förutvetande är inte förutbestämmande. Låt oss skilja på det. Han erbjöd sitt vänskap till Judas helt till det sista. Johannes 13, vers 27. När Judas hade fått brödet, for Satan in i honom. Jesus sade, gör genast vad du ska göra. Satan övertog Judas liv steg för steg. Det skedde gradvis. Jag tror inte att Satan plötsligt intar en människa. Men hjärtats mark måste förberedas förrän själva intåget kan ske, och så slutligen övertar han allt. Än en gång hade Judas vänt ryggen till Jesu utsträckta hand, och då for Satan in i honom. Gud sänder aldrig någon människa till helvetet, utan att människan först sänder sig själv dit. Ingenting får större konsekvens för en människa än att motta eller att förkasta Jesu budskap. Och nu ber Jesus Judas att gå med en gång. Men även om Judas gjort sitt val, så betyder det inte att Gud har förlorat kontrollen. De religiösa ledarna ville inte arrestera Jesus under högtiden, när det var så mycket folk i Jerusalem. Men Jesus säger till Judas att han nu genast ska göra vad han bestämt sig för. Så Judas måste springa till ledarna och säga att han blivit avslöjad och att de måste agera kvickt om det ska lyckas. Verserna 28 och 29. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller ge något till det fattiga. Judas hade varit så duktig i sitt dubbelliv att de andra inte misstänkte honom. Han var så duktig på att bedra andra att han till sist lyckades bedra sig själv. Stackars Judas. Det andra vi ska lägga märke till är att Jesus inte gav dem bröd genom att göra under. De måste köpa mat. Judas var kassör, och det är alltid en frestelse att ansvara för pengar. Och den frestelsen är lika stor idag. Vid påskhögtiden så gavs allmosor åt de fattiga. Så lärjungarna trodde att det kanske var det Herren hade bett Judas göra. Vers 30. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Utom Jesus så var det endast Johannes som visste varför Judas gick. Johannes följer honom med ögonen när han går ut. När dörren öppnas så får Johannes en skymt av det kolsvarta mörkret utanför. Och det blir en fruktansvärd illustration för honom. Det var natt, avslutar han detta avsnitt. Och för Judas var det evig natt. Det var djävulens ögonblick, djävulens dag, Och djävulens dag är alltid som mörkret som sänkte sig över Egypten. Vad Gud gör, gör han långsamt, stilla. Vad djävulen gör, gör han fort. Djävulen måste hasta, för hans tid är begränsad. Gud har hela evigheten att fullföra sina planer. Den sanningen förstår vi inte alltid. Nu sker det en förändring i rummet. Judas har gått ut och Herren Jesus börjar att tala till dessa män. Skaran på den övre sal lever i korsets skugga. Nu försöker Herren att lyfta deras tanke och sinn från det låga, jordiska och till ett högre plan. Från här och nu till ett här efter. Från det materiella till det eviga. Från det som är världsligt och till det som är andligt. Och även om Simon Petrus avbryter honom, så tror jag att Jesu avskedstal börjar här och fortsätter i kapitel 14. Vi läser vers 31 och 32. När Judas hade gått, sade Jesus: nu har människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Herren Jesus berör nu den andliga verkligheten. Guds son ska bli förhärligad, och det ska förverkligas genom hans död och uppståndelse. Från människans synvinkel så ser korset ut som skam och nederlag. Men Gud är härliggjord i honom, därför att genom korset så bringas frälsning till världen. Vers 33. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger er vad jag sade till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Judas har lämnat rummet, så nu kan han tilltala dem som mina barn. Han vet att tiden närmar sig då han ska skiljas ifrån dem, och han vet hur hjälplösa och fattiga de är i sig själva. Det är den fullkomliga kärleken som talar. Bara en kort stund ska han vara hos dem, så går han bort. Till judarnas religiösa ledare sa han, som vi minns från Johannes 7: ni kommer att söka efter mig, men inte finna mig. Och där jag är, dit kan ni inte komma. Till lärjungarna sa han inte att de inte skulle finna honom. Det är skillnaden mellan dessa religiösa ledare som hade så stor kunskap i ordet, och dessa som kände honom som är ordet. Vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Här ger Jesus ett nytt bud. Det verkar som om det finns de som tror att han har sagt: alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni har en fundamentalistisk tro. Låt mig säga att jag själv har en fundamentalistisk tro. Jag tror att Bibeln är helt igenom gudomligt inspirerad. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son, född av jungfrun Maria, avlad av den helige ande. Jag tror att han dog på ett kors för att försona all världens synd, och att han uppstod kroppsligen på tredje dag och nu sitter på Faderns högra sida i himlen, och att han ska komma igen och hämta den troende församlingen. Men jag vill säga detta, och säga det klart och tydligt. Att tro allt detta överbevisar inte den ofrälsta världen. Men världen förgås i brist på kärlek. Världen hungrar efter kärlek. Och Jesus sa att det var kärleken som kännetecknade hans lärjungar. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Han säger inte att alla människor ska bli frälsta om vi visar varann kärlek. Men han säger att alla ska förstå att vi är hans lärjungar. Kan som kristna ha fått vårt andliga hem i olika fållor. Och vi har olika kallelser. Jag tror inte att lösningen är att riva alla staket runt gårdarna så att alla åkertegar flyter samman till ett. Låt oss behålla staketet så vi vet var vi hör hemma och vad som är vårt ansvar. Men låt oss ta ner taggtråden så att vi kan hälsa på varandra över staketet. Be för och med varann. När det gäller kärlek och gemenskap är det inte staketet som är problemet, men det är hjärtat. Låt oss inte glömma det. Vi vinner inte det förlorade genom att vara kristna kannibaler som biter och sliter i varandra. Galaterbrevets 5:e kapitel säger i verserna 14 och 15: hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Historieskrivaren Tertullian skriver att den romerska regeringen var bekymrad över den första tidens församling. Den kristna gemenskapen växte starkt. Och därför att de inte ens ville offra ett enda gram rökelse inför bilden av den romerska härskaren, så upplevde romarna dem som olojala. Spioner blev utsända till de kristna samlingarna och de kom med rapporter ungefär som den här. Dessa kristna är ett underligt folk. De möts i tomma rum för att tillbedja. De har ingen gudabild. De talar om en som heter Jesus, som inte är där, men som de verkar vänta när som helst. Hur de älskar honom och som de älskar varann. Om det blev sänt en spion från regeringen idag till våra kyrkor och församlingslokaler för att se, vad skulle de tänka? Skulle de återvända och rapportera om hur de kristna älskar Jesus och varann? Johannes 13, verserna 36 till och med 38. Simon Petrus frågade: vart går du, Herre? Jesus svarade: dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig. Petrus sade: Herre, varför ska jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Då sade Jesus: du skall ge ditt liv för mig. Sannerligen, jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Simon Petrus är en människa med samma natur som du och jag. Kanske du ibland har undrat hur Petrus kunde förneka sin frälsare så som han gjorde. Men det är ingen av oss som inte kunde ha fallit så som Petrus. Petrus problem var inte Satans frestelse, men problemet var hans tro på sig själv. Han hade ännu inte kommit till den erfarenheten och sanningen som Paulus vittnade om i Romarbrevet 7, vers 18, när han sa: "Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott." Petrus älskade verkligen Herren Jesus, men hans iver var nog stundtals mera kötslig än andlig. Därför visar han stort mod när han får använda världsliga vapen för att försvara Jesus. Som till exempel när han drar sitt svärd och hugger örat av översteprästens tjänare. Men det var inte Jesu sätt. Jesus rörde vid den sårade mannens öra och läkte honom, som det står i Lukas 22. Väntan och tålamod var inte Petrus starka sida. När Petrus sa: "Vart går du, Herre?" och Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig." Då hörde Petrus bara ordet "nu". Han är som ett barn som ber om en karamell. Han vill ha den nu, inte efter att han ätit middag. Och så utbrister han: "Herre, varför ska jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig." Petrus menade vartenda ord när han sa det. Hjärtat brann, känslorna var på topp. Och han kunde inte tro att han skulle förneka Jesus om bara några timmar. Han kände Jesus nog till att älska honom. Men han kände inte sig själv nog. Det var hans olycka. Hade han känt sig själv bättre, hade han inte gått in på översteprästens gård. Här har både du och jag mycket att lära av detta textavsnitt. Och vi borde lära oss att inte lita på köttet. Paulus säger: "När jag är svag är jag stark." Känner du din svaghet? Eller tror du att du är stark? Med orden "ska du ge ditt liv för mig" vill Jesus få Petrus att tänka över vilka stora ord han har talat så självsäkert. "Ditt verk är stort, men jag är svag och lätt till jorden böjes. Mig arme i din tjänst dock tag, om så ditt namn upphöjes." Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.